10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Pseudo quantique.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoon. Salto quântico.
Quantum, det du inte visste att du ville veta.
Slutet på ännu en vecka, en höstmörk sådan den här gången. Thomas Helén heter jag och Kvanthopp är det du lyssnar på. Och om du har hängt med någorlunda så vet du att det har varit en händelserik vecka för vetenskapen. Nobelpriser har delats ut till höger och vänster. Vilka det var, det ska ni få reda på här i programmet med hjälp av Markus Rosenlund som har haft koll på dem hela veckan. Vi ska även prata Facebook och det här med informationsinsamling. Facebook har ju varit i blåsväder en längre tid nu på grund av den information som vi har så att säga delat med oss till dem som de sen i sin tur har förmedlat vidare. Och det har ju varit en del snack kring det här, både på juridiskt håll och i medierna, om man kanske hade hoppats att Facebook nu skulle ha lärt sig sin läxa, men det finns tydligen vissa kryphål här och var som fortfarande utnyttjas av dem. Mer om det här alltså om en liten stund. Vi ska även prata nyutkommen bok om en gammal företeelse men som fortfarande på något sätt får våra hjärnceller att rotera lite extra. Det handlar nämligen om häxor och häxförföljelser. Och mer specifikt så ska det handla om häxförföljelserna här i Norden, för de var av en liten annan karaktär än den nere i Europa. Och så blir det naturligtvis vetenskapsnotiser, precis som alltid. Häng med! Och vi börjar med ett födelsedagsbarn. Den 1 oktober 1958 under president Dwight Eisenhower slog amerikanernas rymdsatsning NASA, eller National Aeronautics and Space Administration, upp portarna för sin verksamhet efter att National Aeronautics and Space Act, en lagstiftning, gick igenom 2 månader tidigare. NASAs uppdrag gick ut på att utöka människans kunskaper om fenomen i atmosfären och rymden. Ett uppdrag de nu har hållit på med i 60 år. 11 år efter grundandet så landade de första människorna på månen, och under Apollo-eran så fick hela 12 astronauter tillfälle att vandra på vår satellits yta. NASAs astronauter deltog i 135 rymduppdrag mellan åren 1981 och 2011 med de ikoniska rymdskyttlarna. Många av de här uppdragen deltog i byggandet och upprätthållandet av den internationella rymdstationen ISS. NASA har också under de senaste åren hållit sig i blickfånget. De kännsbaka robotarna Curiosity, Opportunity och Spirit som utforskar Mars. Rymdsonderna Juno och Cassini som sänder fantastiska fotografier från Jupiter och Saturnus är otroligt populära inslag i NASAs enorma verksamhet som förhoppningsvis har en fortsatt lysande framtid framför sig. Grattis alltså NASA, 60 år! Det är naturligtvis inte bara amerikanerna som är ute och sträcker på sig i världsrymden. Ryssarna, kineserna och indierna bland annat har också aspirationer. Så även Japan som för några veckor sedan lyckades landsätta 2 små landare kallade Minerva 2-1, 1A och 1B på asteroiden Ryugu. De släpptes från farkosten Hayabusa 2 som följer asteroiden. Från det här moderskeppet har man nu framgångsrikt fortsatt med nästa steg och placerar den lilla europeiska landaren Mascot på asteroidens yta. Sonderna ska ta bilder och samla material från asteroiden som är av en typ som förekom under vårt solsystems tidigaste år, vilket borde kunna ge forskare mer insikter om de tidiga faserna i vårt solsystems bildande. En del bilder och en kort film har redan skickats tillbaka från asteroiden och har roterat på sociala medier sedan dess. Och så någonting lite mer jordnära. I sagan om kung Arthur och riddarna kring det runda bordet så förekommer en sekvens där Arthur får sitt berömda svärd Excalibur av en gudinna som bor i en djup sjö. Och nu har verkligheten kommit ikapp sagan på sätt och vis. Det här är inte något brittiskt sagosvärd i frågan om, dock ett mycket gammalt järnåldersvärd från Sverige. Åttaårige Saga, passande nog, hittade svärdet på en halv meters djup vid en badplats i sjön vid Östern söder om Värnamo. Fyndet var ovanligt välbevarat, till och med svärdskidan i trä och lädret fanns kvar, vilket är ovanligt för den här typens fynd. Det är osäkert om svärdet kommer från någon ännu icke upptäckt boplats vid vattnet eller om det kan vara någon grav till exempel som givit vika för vattnet och sjunkit. Svärdet är fortfarande hos en konservator och man har ännu inte kunnat göra en ordentlig åldersbestämning. Gissningar är att svärdet skulle kunna vara allt mellan 1000 och 1500 år gammalt. Vi ska vända blickarna mot Facebook och de har ju haft blickarna på sig en hel del den senaste tiden på grund av det sättet de samlar information. Och om man trodde att det var slut på det så får man nog ta sig en andra funderare här. Det visar sig att Facebook nämligen använder en hemlig funktion som hjälper med det här att rikta reklam till enskilda användare. Och den här funktionen gör det också möjligt att med nästan kusligt precision ge väldigt exakta vänrekommendationer. Funktionen den kallas för skuggprofiler och enligt experter så berättar den ganska mycket om oss.
Förra veckan berättade Facebook att cirka 50 miljoner användares personliga data kan ha avslöjats till följd av ett säkerhetsfel. En sak som fick mindre uppmärksamhet var däremot att företaget medgav att de sparar så kallade skuggprofiler med dold kontaktinformation. Annonsörer får sedan använda sig av den informationen för att rikta reklam på effektivare sätt. Tidigare hade Facebook förnekat det här, men forskare vid universiteten Princeton och Northeastern i USA bevisade att det förekommer och berättade om det i en intervju för nyhetssajten Gizmodo. Med dold kontaktinformation menas information som du inte själv har gett Facebook, men som dina kontakter har gett, mer eller mindre automatiskt. Till exempel dina nuvarande och tidigare telefonnummer och e-postadresser. Datasäkerhetsexpert Mikael Albrecht.
Det är ju helt klart att Facebook profilerar oss på ett sätt som de inte har medgett och som vi liksom inte har någon insyn i. Och det här kan ju skapa ganska omfattande profiler som är djupgående och så vidare. Och de finns kvar där de, hur länge som helst och vi har inte någon kontroll över det själva. Och jag ser det här som ett stort problem.
En vän kan lätt ha laddat upp sin digitala telefonbok till Facebook via appen Messenger, Instagram eller WhatsApp.
Det kan man ju egentligen själv kontrollera för ens egna kontaktuppgifter. Det finns ju en massa andra personers kontaktlistor och när de laddas också då vet ju automatiskt Facebook. Då kan de koppla ihop mitt telefonnummer och min e-post till exempel och göra liksom, och kartlägga våra kontaktnätverk på det sättet.
Albrecht säger att man med andra ord inte kan göra särskilt mycket själv för att skydda sig mot den här profileringen i och med att den främst hänger på vad ens Facebook-vänner gör. De dolda uppgifterna kopplas till din profil, men du kan inte få tillgång till dem. Det handlar alltså om en slags skuggprofil som existerar om dig, oberoende av om du har gått med i Facebook eller inte. Det sociala nätverket använder skuggprofilen för att visa dig skräddarsydd reklam. Till exempel kan ett företag ge Facebook en lista på kunders telefonnummer och Facebook gör det sedan möjligt att rikta skräddarsydd reklam till just dem. Albrecht säger att det har varit uppenbart redan en längre tid att det sociala nätverket använder sig av skuggprofiler.
För att man kan ju ladda ner sin information på Facebook med en viss funktion i Facebook. Men när man gör det så blir det ganska uppenbart att den information som man laddar ner så är ju bara den som man själv har matat in i Facebook. Alltså ens egna uppdateringar, ens meddelanden och så vidare, bilder och så vidare. Sen om man går in och tittar till exempel i den här konsolen där man kan köpa reklam och välja hur man riktar reklamen, så då hittar man ju en massa olika parametrar på vilken typs människor man vill rikta den här reklamen till. Och då förstår man ju nog ganska snabbt att all den här informationen så är inte sånt som folk själv matar in i Facebook, utan det är sånt som information som Facebook själv räknar fram på något sätt.
Nyhetssajten Gizmodo berättar att användaren Rob Blackie i Storbritannien redan i flera månader har försökt få Facebook att lämna över uppgifterna ur sin skuggprofil, men företaget har inte gått med på det. Facebook svarade enligt sajten att uppgifterna utgör en del av konfidentiella algoritmer och att företaget inte kan dela med sig av exakt information om algoritmerna. Det här innebär också att en enskild användare till exempel inte kan be Facebook att ta bort dolda uppgifter om sig själv. Det bryter enligt dataombudsman Reijo Aarnio av allt att döma mot EUs dataskyddsregler GDPR.
Koska ne toimii täällä Euroopassa, ne joutuu täysmääräisesti soveltaa tietosuoja-asetusta.
När Facebook verkar här i EU så måste de tillämpa våra dataskyddsregler. Det har också EU-domstolen konstaterat i ett beslut i juni.
Se, mikä on Yhdysvalloissa mahdollista, ei missään nimessä ole mahdollista täällä Euroopassa.
Allt det som företaget gör i USA får de inte nödvändigtvis göra inom EU. Kontaktuppgifterna i skuggprofilen gör det också möjligt för Facebook att förstå hur enormt stora mängder människor är kopplade till varandra. Datamaterialet gör det alltså möjligt för Facebook att hitta folk du känner och föreslå dem som vänner på ett skrämmande träffsäkert sätt. Det här kan leda till sådant som att en psykiaters patienter kan föreslås bli vän med varandra eller att en frisör kan föreslås bli vän med sina kunder. Dessutom avslöjade forskare nyligen att Facebook också missbrukar de telefonnummer som en användare har skrivit in när han eller hon aktiverar tvåstegsverifiering på användarkontot. De här numren används också för att rikta reklam. Ett sätt att undvika det här är att använda tvåstegsverifiering via en särskild app istället, till exempel Google Authenticator eller LastPass, och inte via SMS till ett telefonnummer. Facebook ställer inte upp på intervju för Svenska Yle, men säger i ett uttalande att det sociala nätverket använder information som folk delar med sig för att kunna erbjuda en bättre, mer personlig upplevelse, bland annat för att kunna rikta reklam. Företaget säger dessutom att de är tydliga med hur de använder informationen, inklusive kontaktuppgifter som folk laddar upp eller lägger till sina användarkonton. Samtidigt låter Facebook i sitt uttalande bli att svara på de mest centrala frågorna som Svenska Yle ställer, bland annat kring att användaren inte kan påverka de kontaktuppgifter som hans eller hennes vänner laddar upp. Albrecht är inte förvånad över att Facebook undviker Svenska Yles centrala frågor kring skuggprofiler.
Det är ingenting nytt i det. Facebook är ett monopolföretag i praktiken som egentligen inte behöver betjäna journalister. Men den andra sidan så har vi en lite annorlunda situation nu, för att nu har vi ju GDPR i kraft och det har blivit starkare regler för hur man får hantera personuppgifter och så vidare. Och därför så måste nog Facebook vara lite försiktig för att inte medge för mycket.
Han tror att det finns en hel del i Facebooks algoritmer som strider mot EUs dataskyddsregler.
Om allt skulle komma fram vad de gör så skulle de kunna vara i trubbel.
Albrecht säger att profileringen av användare inte kan fortsätta på det här viset i framtiden.
Den här utvecklingen som vi ser i dagens läge, hur vår information lagras på en massa olika ställen och hur vi har liksom mindre kontroll över den här informationen, så den kan inte fortsätta i längden, det är inte hållbart, utan vi måste få någon form av lösning på det här.
Han säger avslutningsvis att en ännu mer restriktiv lagstiftning kunde vara en möjlighet.
Niklas Fagerström var det här som hade skaffat sig koll på de här skuggprofilerna.
Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
Det här är Yle Vega. Hösten och mörkret, det är på intågande, det har man kanske inte missat. Och mörker, det inbjuder en ganska ofta till att använda fantasin. Det kanske är extra jobbigt när man går hem den ena kvällen. Det finns dåligt med belysning. Man börjar se saker och höra saker som kanske eventuellt inte ens finns där. Och jag menar, allt det här är förstås helt okej, bara inte den här fantasin åker iväg helt och hållet. Och riktigt, riktigt problematiskt, det blir det förstås när fantasin skenar iväg ända in i rättssalarna. Och ett exempel på det här, det är ju häxhysterin, häxjakterna som förekom i hela Europa faktiskt, men även här uppe i Norden. Under Under en period som började kring slutet av 1400-talet greps Europa av en märklig slags åkomma. En masshysteri som spred sig som en löpeld från människa till människa, stad till stad och land till land. Häxprocesserna, häxjakten eller häxhysterin. Häxan var en förtappad varelse som ingått en pakt med allt som var ont, personifierat av djävulen själv. I boken Häxhammaren som kom ut 1487 kunde man läsa om häxornas pakter med djävulen och hur de kunde avslöjas med hjälp av tortyr. Allt från att mjölken surnade oväntat till att någons man var otrogen med grannfrun, till barn som försvann och folk som mördades, allt kunde vara ett verk av mörkrets tjänare, häxan. Det enda som egentligen satte gränserna var folks fantasi. Och häxor, de fanns överallt.
Det kunde i princip vara vem som helst som blev utpekade.
Det här är Mirka Lappalainen, docent och lektor i historia vid Helsingfors universitet och aktuell med en bok som bland annat handlar om häxhysterin här i Norden. Och här i Norden så dröjde det ett tag innan rykten om häxor började florera. Det fanns häxprocesser även på 1400- och 1500-talet, men det var på 1660-talet i norra Sverige som det riktigt tog fart.
Nå, trolldomen i sig var ju olagligt redan i medeltiden. Det var alltså förbjudet att liksom förgöra någon eller skapa skada till någons boskap genom trollkonster. Men dessa lagparagrafer förorsakade inte någon, eller ledde inte till någon panikatmosfär. Det var liksom part of life i tidig modern tid. Men den här häxhysterin, den spred i Sverige först i slutet av 1660-talet. Det var en internationell och europeisk hysteri som just nu råkade sprida i det stormaktstida Sverige. Och det var något totalt annorlunda. Plötsligt var man rädd för dessa häxor, dessa kvinnor som skulle ha sammansvärjat sig med Satan och som skulle flyga med kor och andra husdjur till den där platsen som hette Blåkulla och festa där med Satan och tillbringa häxsabbat. Och det som var vidrigt var att de skulle ta barn med sig, och det var just den där barnafödandet som förorsakade den där hysterin. Det var alltså föräldrar, vanliga föräldrar som oroade över sina barn och deras själ. Och det var just föräldrar som krävde att man skulle göra någonting.
När ett brott begåtts eller när ett problem uppstår så brukar den vanliga lösningen vara att ta reda på vad roten till problemet är, lösa det och sen gå vidare. Och så här tänkte makthavarna i 1600-talet Sverige och tillsatte en arbetsgrupp, en kommission.
Om man tänker Stockholm och vad man tänkte där, så var det först bara någonting som hände där i avlägsen ort på någon avkrok där i Dalarna. Men ganska snabbt började man vara mycket oroad om det där, för att den där panikatmosfären spredde sig och just den där att föräldrarna började liksom, de kom till Stockholm och skrev till Stockholm att kronan skulle hjälpa. Och kronan var rädd för den där våldsamma atmosfären, och det var därför de besökte skicka den första så kallade trolldomskommissionen till Dalarna, som leddes av den där nyländska adelsmannen Lorenz Kreutz, som är en av de rikaste män som har någonsin bott i Finland troligen. I dessa trolldomskommissioner det fanns flera. Det var medlemmar som var några slags experter, alltså kyrkliga typer av präster och till och med jurister, men mest var de någon slags, eller man kan jämföra dessa med sådana krigsdomstolar där, som man har på fält liksom efter inbördeskriget i Finland, där man mycket snabbt ger dödsdomar och bevisningen är liksom någonting som man aldrig skulle acceptera i andra sammanhang. Och Lorenz Kreutz var, han var specialist i bergshanteringen, bergsförvaltningen, och därför att Dalarna är just där i närheten av Stora Kopparbergets län och så vidare, och man liksom kände honom där. Och han var älskad där i orten, så sa det man.
Under en intensiv period som brukar kallas det stora oväsendet så avrättades ungefär 300 personer för häxeri i Sverige. Och kung Karl den XI sanktionerade tortyr för att verkligen komma till rätta med problemet. Men om man nu har tagit koll på de häxor som fanns, varför fortsätter man jaga dem?
Problemet var att den hjälpte inte. Dessa avrättningar, snabba avrättningar, hjälpte inte alls. Det bara, hysterin bara spredde omkring i Dalarna, och man var tvungen att skicka en ny kommission och sen tredje och fjärde och femte, och eventuellt spredde hysterin till Stockholm och till och med Ingermanland, till Sveriges fästning Nyenskans där vid Sankt Petersburg, nu för tiden Sankt Petersburg. Och därför att man trodde att man hade inte avrättat alla häxor, att det fanns mycket av häxor. Därför att man avrättade bara de som liksom berättade att de hade rest till Blåkulla.
Nej, man kan ju naturligtvis aldrig vara riktigt säker på att man lyckats knipa alla. Tänk om den här personen i grannbyn som man först inte alls trodde var häxa faktiskt ändå var det. Trots att det var hen som angav den där andra häxan. Bäst att tipsa kommissionen om hen också, för säkerhets skull. Så även om alla avvikelser, alla häxor i byn plockats bort, så börjar man se nya häxor bland de som är kvar. Och så plockar man bort dem för att sen börja om på nytt och hitta nya. Häxhysterin i Sverige spred sig ryktesvägen från by till by. Och det hade börjat med barns vittnesmål om att de blev bortförda av häxor. Och så småningom var det faktiskt barns bekännelser om att det var påhittade historier som inledde motrörelsen. Efter en förhållandevis kort period, även om den säkert inte kändes så för den som var utpekad som häxa, så mattades häxjakterna av i Sverige.
När den spred i Stockholm, så då började den där svenska intelligentsian liksom fundera på allvaret om det här är sant. Och de skrev, det är faktiskt väldigt intressant att läsa dessa texter där, som präster och olika professorer och sådana har skrivit, där de liksom funderar på de här sakerna och diskuterar om dessa blåkulla resor, om de är dröm eller demoniska illusioner, eller om de händer i verkligheten och vad det egentligen är. Men man började liksom fatta att det här kan inte fortsätta, att man kan liksom inte avrätta hundratals människor. Och man började liksom bromsa ner den här hysterin på allvar och slutade att skicka dessa kommissioner. När sådana saker liksom förekom i Finland, så var den här tingsrätten och de var mycket liksom noggranna på att man skulle inte sprida dessa rykten och man kan inte bevisa det här. Och
Finland förskonades faktiskt från den värsta hysterin, kanske tack vare en viss finsk stoicism.
Det är lite mystiskt just därför att varför den inte spred till Finland, för att familjen Kreutz, Lorenz Kreutz och hans bror och hans svåger Gustav Duval, som var alla inblandade i de där svenska häxprocesserna, de bodde ju alla i Finland. De liksom de viktigaste adelsmän i Finland då för tiden. Men de var inte alls intresserade att jakta häxor i Finland. Inte alls. Jag vet inte varför. Lorenz Kreutz verkligen trodde på häxor, och han trodde verkligen att det här är sant, att den här, att häxor finns, fanns där i Dalarna, att de flyger till Blåkulla, och att det är någonting helt vidrigt att man skulle, och att man skulle avrätta alla häxor. Men så var det slut, och han brydde sig inte mer om häxor eller häxor i Finland. Det finns flera rättegångar i Finland där man har samma drag. Man pratar om mystiska såna svarta figurer som kommer och tar någon, och människor som berättar att de ser Satan eller flera såna onda figurer och svarta figurer. Men problemet är att varför dessa domstolar någonstans i östra Finland, de trodde inte att det här har någonting att göra med trolldomer eller häxor eller Satan. De var att oj, att den här människan, att han är sjuk.
I Finland fick jakten på häxor sin största utbredning i svenska Österbotten och på Åland, antagligen på grund av att de låg närmast Sverige. Och häxorna i Finland och Sverige skilde sig faktiskt åt.
I Finland var de där som var utpekade, de flesta av dem var faktiskt män, men i Finland var den här häxprocesserna var helt annorlunda än i Sverige. Vi hade inte den där häxhysterin, den liksom hann inte sprida i Finland. I Finland trolldomen avsåg oftast just den där medeltida typen av trolldom, att man hade liksom förtrollat någon eller förgjort någon eller mördat någon med trollkonster. Och de flesta som straffades var gubbar som hade hotat och skrämmat sina grannar.
Bestämmelserna om trolldom fanns kvar ännu i 1734 års lag, och först 1779 så avskaffades faktiskt dödsstraffet för trolldom. Och nu kan man ju luta sig tillbaka, smutta på sitt kaffe eller te eller valfri sprit, skrocka lätt och skaka på huvudet och tänka, ja, ser de där galna 1600-tals människor, natur att vi är så mycket smartare. För visst är vi väl det?
Dessa 1600-tals historier, de är så liksom far out historier med händelser i Blåkulla och förskräckligt och äckligt som händer där, och hur man skulle mörda bebisar och koka dem och allt sånt. Ja, och det är just det där som är det mystiska och vidrigaste, att man trodde på det. Att den där gubben Lorenz Kreutz, att han trodde verkligen på dessa, att han var liksom redo för att avrätta människor på grund av dessa historier. Ingen bevisning alls, eller ingen riktig bevisning alls. Och Sveriges rättssystem var ju mycket modern annars på 1600-talet. Och man var mycket noggranna sådana saker som bevisningen och processrätten. Men de här häx... där trolldomskommissionerna, de liksom fungerade utanför det där etablerade rättssystemet. Människans syn på verkligheten och uppfattningen om sanningen är det som fascinerar mig. Och vi har inte förändrat så mycket. Det finns flera hundra år mellan 1600-talet och år 2018, men människan har inte förändrats.
Mirka Lappalainen var det alltså ni hörde där, som är docent i historia vid Helsingfors universitet, och hennes bok Pohjoisen Noidat finns ute nu.
Kvanthopp, snabbela, yle.fi.
Nobelpriset har delats ut sedan 1901 efter att Alfred Nobel insåg att han måste bättra på sitt rykte. Dynamitens uppfinnare Nobel kallades på den här tiden dödens köpman, och det var kanske inte ett namn som han kände att han ville gå till historien med. En extra tankeställare fick Nobel dessutom när han läste sin egen dödsruna i tidningen 1888. Det var ett misstag från tidningens sida. Det var i verkligheten Alfreds bror Ludvig som hade dött. Men det här fick ändå Alfred Nobel att bestämma sig för att skriva om sitt testamente. Så att hans arv skulle användas till ett årligt pris åt personer som, inom citattecken, gjort mänskligheten den största nytta. Och resten, det är historia, som de säger. Marcus Rosenlund ska nu ta en snabb titt på årets vetenskapliga Nobelpriser. Vem som har fått dem och varför.
Vi börjar med Nobelpriset i fysiologi eller medicin som i år går till immunologerna James P. Allison och Tasku Honjo. De tilldelas priset för sitt arbete med en ny cancerbehandling. De banbrytande upptäckterna utgör en milstolpe i kampen mot cancer, konstaterade Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet i sin prismotivering. I korthet går den här behandlingen ut på att man bussar patientens eget immunförsvar på cancercellerna genom att släppa en, inom citat, broms, ett protein som hämmar immunförsvarets respons. 70-åriga Allison, han är en Houston-baserad Texasbo och en av världens ledande cancerforskare. Han har under årens lopp ofta nämnts som en kandidat för Nobelpriset. Men nu nappade det alltså. Allison säger åt nyhetsbron TT att han hade drömt om att få priset, men han trodde aldrig att det skulle ske. Det kändes för stort, menade han. På 1990-talet studerade Allison proteinet CTLA4 som är som sagt ett slags bromsmekanism som finns på T-cellernas yta. T-cellerna, de är en sorts vita blodkroppar, elitsoldaterna i vårt immunförsvar som angriper inkräktare. Men T-cellerna, de har alltså den här kemiska bromsmekanismen, ett protein på sin yta som hämmar T-cellens respons och får den att tveka liksom inför att angripa en cancercell. Genom att identifiera den här bromsen så kunde man lära sig släppa den, vilket gjorde att T-cellerna blev mer effektiva att gå till angrepp mot cancerceller. Metoden är särskilt effektiv mot aggressiva former av cancer som melanom eller hudcancer samt lung- och njurcancer. Och den andra pristagaren i medicin eller fysiologi-kategorin är alltså Kyoto-baserade Tasku Honjo, 76 år gammal, en auktoritet på cellforskning som redan 2 år innan Allisons aha-upplevelse på sitt eget håll identifierade ett annat bromsprotein på T-cellernas yta. PD-1 heter det. Genom att hämma PD-1-proteinet kunde Honjo få cancertumörerna i laboratoriemöss att krympa. Det var medicinpriset. Följande Nobelpris i turen var Nobelpriset i fysik som i år alltså delas mellan Arthur Ashkin å ena sidan och Gerard Mourou och Donna Strickland å andra sidan. Det här är första gången på 55 år som en kvinna får fysikpriset. Donna Strickland blir samtidigt den tredje kvinnan någonsin som tilldelas Nobelpriset i fysik. Grattis till det också. Trion får alltså priset för banbrytande forskning inom laserfysik. Arthur Ashkin, om vi börjar med honom, han har uppfunnit den så kallade optiska pincetten. Det handlar, som namnet säger, om att manipulera pyttesmå objekt, atomer, molekyler, till och med levande organismer som bakterier och andra celler, enbart med hjälp av laserljus. Den optiska pincetten såg dagens ljus 1987 då Ashkin för första gången lyckades fånga levande bakterier med laserljusets hjälp utan att skada dem dessutom. Den optiska pincetten, den funkar så att den utnyttjar ljusets strålningstryck för att flytta på fysiska objekt. Laserljuset knuffar små partiklar in mot strålens mitt och sen håller den fast dem där på samma sätt som man kan hålla fast en pingpongboll i en varmluftsstråle från en hårtork. Moreau och Strickland i sin tur, de har utvecklat en metod att alstra högintensiva ultrakorta optiska laserpulser. Det här har till exempel möjliggjort allt exaktare precisionsögonkirurgi med hjälp av laser. Stricklands och Moreaus teknik kallas CPA eller Chirped Pulse Amplification och den utgör industristandarden för vår tids högintensitetslasrar. En typisk tillämpning är som sagt de synkorrigerande ögonoperationer som numera rutinmässigt görs med laser, något som kräver en väldigt stor precision av lasern, vilket har gjorts möjligt tack vare Moreaus och Stricklands uppfinning. Valet av laser som tema för 2018 års Nobelpris i fysik var ett klart tillbaka till jorden drag av Kungliga Vetenskapsakademin. Fjolårets pris rörde ju sig i de stora kosmiska sfärerna då man belönade de tre forskarna bakom detektorn som upptäckte gravitationsvågorna. Årets pris är sedan betydligt mera jord- och människonära. Det hyllar en upptäckt som gör vanliga människors liv bättre här och nu. Och det tredje vetenskapspriset för den här veckan var Nobelpriset i kemi, som i år delas mellan Francis Arnold, George Smith och Sir Gregory Winter. De tilldelas priset för att de har bidragit till att bemästra evolutionens kraft. Årets pristagare har enligt prisjuryn tagit kontroll över evolutionen och använt den till att utveckla proteiner som hjälper mänskligheten lösa sina kemiska problem. Exempel på innovationer som deras arbete har lett till, som du och jag kommer i kontakt med, är bättre biobränslen, miljövänligare tvättmedel och smartare mediciner med färre biverkningar. Amerikanska Frances Arnold, hon tilldelas alltså ena halvan av priset för sin forskning om riktad evolution av enzymer. Hon är för övrigt den femte kvinnan någonsin som får ta emot Nobelpriset i kemi. Enzymer, de är sedan en sorts proteiner, livets kemiska verktygsback. De är naturliga katalysatorer, enzymerna alltså, som snabbar på kemiska reaktioner både i naturliga biologiska processer och i laboratoriet. Proteinernas evolution, den har ju pågått i tusentals miljoner år sedan jordens tidigaste historia. Frances Arnold, hon använde den här processen, genetiska förändringar och selektion, och fortsatte den i ett provrör, fast tusentals gånger fortare än i naturen. Frances Arnolds enzymer används numera till exempel till att framställa mer miljövänliga icke-fossila bränslen och grönare maskindiskmedel till exempel, som bryter ner matrester med hjälp av enzymer alltså. Den andra halvan av priset går sedan till amerikanen George Smith och britten Sir Gregory Winter för deras arbete med fagdisplay av peptider och antikroppar som bland annat har gett oss bättre läkemedel. Fagdisplay, vad är nu det då? Det kretsar kring bakteriofager, virus som infekterar bakterier. Det här kan man utnyttja för att få bakterierna att producera nyttiga proteiner för användning i läkemedel. Det var George Smith som kom på den här metoden 1985. Sir Gregory Winter i sin tur, han tog den här fagdisplayen och utnyttjade den för en riktad evolution av antikroppar, också det här i syfte att ta fram bättre och tryggare läkemedel som kräver en lägre dos och ger färre bieffekter. Antikropparna producerade med fagdisplay kan användas till exempel i kampen mot autoimmuna sjukdomar och cancer som har hunnit sprida sig. Winter själv säger till nyhetsbyrån TT att han är chockad men nöjd efter prisbeskedet. Ja, vem skulle nu inte vara det?
Marcus Rosenlund hörde ni alltså där om årets vetenskapliga Nobelpristagare. Och det var allt för Kvanthopp den här veckan. Thomas Helén heter jag som har hållit i lite sällskap här under den här tiden. De här inslagen som du hörde här, det finns webbtexter på dem naturligtvis som du kan hitta på svenska.yle.fi och gå in där och läsa i godan ro om du missade någon detalj här. Mera Kvanthopp, det blir igen nästa vecka och då med Marcus Rosenlund igen tillbaka bakom ratten här. Till dess får ni ha en riktigt, riktigt skön kväll eller dag eller eftermiddag eller var ni nu än befinner er när ni hör det här. Ha det riktigt gott och på återseende.